De som lever där Kristus kommer tillbaka synligt i sin stora makt och sin stora härlighet för att döma levande och döda, de kommer ju inte att dö. Skriften säger, vi skall inte alla avsomna, men alla ska vi bli förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Första Korintherbrevet 15:51 följande. Och i brevet till församlingen i Thessalonika, första brevets fjärde kapitel, verserna 16-18, skriver aposteln om samma sak. Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skall det i Kristus döda uppstå, sedan skall vi som då ännu lever och har lämnats kvar bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften Herren till mötes. Och så skall vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord. Alltså, när Kristus kommer tillbaka, så finns det ju människor kvar här på jorden, och de måste då inte först dö och sedan uppväckas igen, utan de möter då sin Herre. Men de som hinner att dö före den yttersta dagen, de behöver inte vara oroliga för att de inte får vara med vid Kristi återkomst, utan som aposteln säger, de ska då uppväckas. Ja, först uppväcker Gud alla dessa, och så ska de tillsammans med dem som då ännu lever ryckas upp i luften på skyar Herren till mötes och få vara hos Herren alltid. Så trösta nu varandra med dessa ord. Vi ska också nämna att det finns ett par undantag då människor inte dog någon lekamlig död. Det är Hanok, första Mosebok 5:24, och profeten Elia, andra Konungaboken 2:11. Den lekamliga döden är inte slutet för människan. Det har till och med hedningarna på känn. Den lekamliga döden utplånar inte människans medvetna existens och personliga identitet. Därför talar nästan alla hedna religioner om någon form av liv bortom graven. Men det är i Bibeln som vi får den tillförlitliga informationen i detta ämne. Vi får veta att den lekamliga döden inte är slutet för människan. Jesus tar upp det här ämnet i samtal med saduceerna. Han förklarar hur benämningen Abrahams, Isaks och Jakobs Gud kan brukas långt efter det att dessa patriarker har lidit den lekamliga döden. Han säger, ty han är en gud inte för döda utan för levande, ty för honom lever alla. Lukas 20:38. Alltså, när Abraham, Isak och Jakob dog, så slutade inte Abraham, Isak och Jakob att existera, utan de fortsätter att leva som personer med personlig identitet, som Abraham, Isak och Jakob. Och också berättelsen om den rike mannen och Lazarus, Lukas 16:19-31, visar ju att Abraham lever. Den verkliga Abraham, ingen annan Abraham. Och vi har texten om den yttersta domen, Matteus 25:31-46, som visar detsamma. Nämligen att den lekamliga döden inte är slutet för människan. Liksom människor står upp från sin sömn, så skall deras kroppar stå upp från döden på den yttersta dagen. Men fastän kroppen ligger i graven och förmultnar, så lever likväl personen, personens ande eller själ, själva personlighet utan kroppen finns kvar. Och då ska vi säga något mera om detta, om själva dödens tillstånd. Det är frågan om en fortsatt existens. Den materiella kroppen, den förmultnar. Den blir åter stoft. Till stoft skall du åter vara. Första Mosebok 3:19. Alla skall du åter vara stoft. Predikaren 3:20. Och i detta tillstånd förblir kroppen fram till den yttersta dagen, när uppståndelsen, kroppens uppståndelse, äger rum. Hos Job läser vi dock: jag vet att min förlossare lever, och att han till slut skall stå fram över stoftet. Ja, sedan denna min hud har förstörts, skall jag i mitt kött få skåda Gud. Job 19:25-26, det är ett mycket svåröversatt ställe, som kan kanske översättas lite annorlunda. Men poängen tycks vara detta: när den stackars Job här blir plågad så svårt, och hans vänner hånar honom, hela hans kropp, det kamliga liv, blir alldeles sönderslitet och förstört, så säger han: jag vet likväl att min återlösare, förlossare, han lever, och han kommer att stå fram över stoftet. Och så ska jag likväl utifrån eller i mitt kött få skåda Gud. Fast den här kroppen förstörs, rivs sönder, får utslag över hela kroppen och multnar bort, så ska jag likväl en dag skåda Gud i mitt kött. Och Jesus sa till Marta: din bror skall stå upp igen. Och Marta svarade: jag vet att han ska stå upp vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Johannes 11:23-24. Men själen då? Ja, den förmultnar inte. Den är icke materiell. Den har en andlig natur. Den upplöses inte eller försvinner. Inte heller går den upp i Guds väsen som en del av honom. Själen är ett skapat ting. En ande som fortsätter att leva som ett särskilt personligt väsen, även när den skiljs från kroppen genom den lekamliga döden. Och när Bibeln talar om den avlidne och hans själ, så talar man om själen som en verklig person. I berättelsen om Jesu död på korset läser vi att Jesus sa till rövaren: idag ska du vara med mig i paradiset. Just han, just samma person, skulle vara med honom i paradiset från och med hans lekamliga döds stund. Lukas 23:43. Och berättelsen om den rike mannen och Lazarus visar ju också att den personliga identiteten inte blivit förstörd. Det ser man av Lukas 16:22-23. Och vi citerade förut att Paulus önskar att få vara hos Kristus. Filipperbrevet 1:23. Paulus. Alltså inte så att han tänker: ja, men då är det ju inte längre jag själv riktigt, samma person som då är hos Kristus. Det är ju bara en fladdrande själ av något slag. Nej, själen är ett verkligt personligt liv, men utan den materiella kroppen, fram till uppståndelsens morgon. Det är den verkliga Paulus som kommer att vara hos Kristus när kroppen skiljes från hans själ. Och denna själens existens skild från kroppen, den fortsätter tills den förenas med sin kropp på den yttersta dagen. Vi kan lägga märke till uttrycket i första Konungaboken 17:22. Där står det: och gossens själ kom tillbaka in i honom och han fick liv igen. Kom tillbaka in i den materiella kroppen och den materiella kroppen fick liv igen. Inför detta att kroppen också ska uppväckas så måste vi ju förundra oss. Vi kan inte fatta hur det ska kunna gå till. Vi vet att det är vår kropp som ska uppväckas, men den ska förvandlas så att den inte är underkastad någon form av förgängelse, utan den kommer vara lik Kristi härlighetskropp. Människor har i alla tider förundrat sig över detta, och Jesus har sagt: förundra er inte. Förundra er inte över detta. Till den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort vad gott där ska uppstå till liv, och det som har gjort vad ont där ska uppstå till dom. Johannes 5:28-29. Vi måste förundra oss. Vi kan inte fatta det, men Jesus säger: förundra er inte över detta. Ja, men var är då själarna? Ja, i det ögonblick den lekamliga döden inträder går det troendes själar in i paradiset, in i himmelens glädje. Jesus sa ju till rövaren: idag ska du vara med mig i paradiset. Lukas 23:43. Och Stefanus sa i sin dödsstund: Herre Jesus, tag emot min ande. Apostlagärningarna 7:59. Den som dör i Herren här efter ska prisas salig, läser vi i Uppenbarelseboken 14:13. Och Paulus längtar efter att få bryta upp och vara hos Kristus och säger att det är mycket bättre än att leva kvar i köttet, Filipperbrevet 1. Och därför ber vi också i vår dagliga bön att när vår sista stund kommer, Gud då ska låta oss gå in i hans salighet. Vi ber att han nådigt ska ta oss från denna jämmerdal och låta oss inträda i sin himmelska fröjdesal. De troendes själar lever alltså med Kristus i salighet, i paradiset, i himmelsk glädje. De icke troendes andar, de är i fängelse, heter det. 1 Petri 3:19-20. Judas Iskariot gick, står det, till den plats som var hans. Apostlagärningarna 1:25. Till den plats som var hans, till den plats där förnekarna, det icke troende, det som förkastat Guds son, kommer. Och berättelsen om den rike mannen och Lazarus lär tydligt att den icke troende plågas efter döden. Ja, pinas svårt i dessa lågor, som det står Lukas 16:23 följande. De avlidnas själar förblir i himmelen eller i helvetet fram till den yttersta dagen då de ska återförenas med sina egna kroppar. Då ska vi säga något om tankar på att de avlidnas själar skulle återvända till människorna på jorden. Enligt spiritismen återvänder avlidnas själar till jorden och söker kontakt med det levande. De sitter inne med särskilda upplysningar och råd som det levande bör söka få del av genom att försöka komma i kontakt med de dödas andar. Det är inte så ovanligt heller bland människor att man tänker sig att det avlidnas andar på något sätt kanske är med. Och även om man kan vara väldigt vårdslös i många ting här i världen, strunta med en rad förpliktelser, så är man ofta noga med att inte missa någonting i den avlidnes vilja. Han kan ändå ha någon koll på oss. Och kanske sätta krokben för oss här i livet om man inte har gjort exakt så som han eller hon ville. Bibeln fördömer alla försök att försöka komma i kontakt med det avlidnas andar. Hos dig skall ingen finnas som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda. 5 Mosebok 18, 10, 11. Och profeten Jesaja säger: när man säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar, så svara: skall inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga det döda för det levande? Nej, till läran, till vittnesbördet. Jesaja 8, 19 och 20. Vi ska vända oss till Gud som vet allt, och inte till det avlidna. Abraham vet inte av oss, och Israel känner oss inte, men du, Herre, är vår fader. Jesaja 63, vers 16. Vi ska inte vända oss, eller vi ska inte vänta oss att någon avliden själ sänds tillbaka till oss här på jorden för att varna oss och ge oss specialupplysningar och råd, utan vi hänvisas i Bibeln till Herren, till hans ord. Den rike mannen, han tänkte, så som många gör, att den bästa lösningen vore om en avlidens själ kom tillbaka och gav information. Då skulle det kunna ordna sig för hans bröder som ännu levde. Så begär han av Abraham att någon ska sändas tillbaka och varna hans bröder. Men Abraham säger: det har Mose och profeterna, dem må de lyssna till. Lukas 16, 29. Inte heller förekommer en överflyttning av själar, så att själen vid döden går över till en annan kropp. Det må vara en annan människa, eller ett djur, eller en växt. Sådana tankegångar finns på skilda håll. Men det är obibliskt. Enligt Bibeln stannar de avlidnas själar där det är, antingen i paradiset eller i fängelset. Ja, men skärselden då? Finns det inget tredje, något mellantillstånd mellan pinorummet och paradiset? Nej, det finns ingen skärseld, inget mellantillstånd. Men enligt romersk-katolsk teologi så finns det en skärseld, ett mellantillstånd. Och dit kommer de allra flesta. Det är ytterst få som får komma direkt till paradiset. Det är endast de som har gjort så mycket goda gärningar att de är rena nog att få gå in i himmelen direkt. Och de ska då av kyrkan förklaras och kanoniseras som helgon. Ja, några få har till och med gjort för mycket gott, så att de har överloppsgärningar som sedan kyrkan kan förfoga över i sin skattkammare och dela ut genom avlat åt sådana avlidna som efterlevande kämpar för, ber för och ordnar med mässoffer för. Och lämnar allmosor och sådant. Man har alltså den läran att innan den fulla och slutliga saligheten kan vinnas, så måste man i regel genomgå en längre reningsprocess i skärselden. Och det kan vara en ganska lång process. Jag vet inte om ni följde med i TV när påven, vilken av påvarna var det nu? Ja, det ska låta vara osagt. När man då hade begravningsmässa, så anropade man helgonen för att denne påves själ inte skulle behöva vistas allt för länge i skärselden. Inte ens han var förmodligen kvalificerad att gå direkt in i saligheten. Och man menar då att det mässoffer som man förrättar, istället för en rätt nattvard, så har man ett mässoffer. Genom detta offer så kan dagarna i skärselden förkortas. Och har man då ett 70-tal kardinaler som tillsammans deltar i mässoffret, så får det ännu större effekt och blir till ännu mer hjälp för den stackars påven. Jag ska inte ta upp tid med kanske att citera vad den katolska kyrkan lär här, men jag kan ge ett citat från Tridentinum, den sjätte sessionen, kanon 30. Där heter det: varje ångerfull syndare får sin skuld förlåten, men det återstår en skuldbörda av timliga straff som måste avlyftas i denna världen eller i den tillkommande i skärselden, innan ingången till himmelriket kan öppnas för honom. Den katolska kyrkan har hänvisat som stöd för denna lära bland annat till andra Makkabeerboken 12:39-45. Men förutom att den boken inte är en kanonisk bok inspirerad av Gud, så lär inte heller det stället direkt någonting om en skärseld. Jag ser att jag hinner inte citera hela det stället nu. Men det som finns i det stället är att efterlevande försöker att hjälpa de som har dött genom att frambära ett syndoffer för dem. Man har vidare hänvisat i första Korinthierbrevet 3:12-15. Men det stället handlar inte heller om någon skärseld efter döden. Det är det här stället: om någon bygger på den grunden, nämligen på Jesus Kristus, med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och strå, så skall det en gång visa sig hur det är med vars och ens verk. Den dagen skall göra det kunnigt, till den skall uppenbaras i eld. Och hurudant vars och ens verk är, det skall elden pröva. Om det byggnadsverk som någon har uppfört på den grunden blir beståndande, så skall han undfå lön. Men om hans verk bränns upp, då skall han gå miste om lönen, själv skall han dock bli frälst, men såsom genom eld. Ja, detta handlar inte om någon skärseld, utan det är fråga om den yttersta dagen. På den dagen så kommer allting precis att avslöjas och uppdagas lika noggrant som när elden skiljer det äkta från det oäkta. Och här är det då frågan om troende människor. I båda fallen är det människor som har byggt på den rätta grunden, på Jesus Kristus. Men det kan finnas människor som har byggt på Jesus Kristus, som har en sann tro på Jesus Kristus, men som likväl av svaghet och okunnighet har gjort mycket dumt och felaktigt här i livet. De har med andra ord haft tron, men de har byggt med trä, hö och strå. Och det håller inte måttet. De får ärva himmelen för Jesu Kristi skull alena, men de får ingen nådelön. Så finns det de som har haft en sann tro på Jesus Kristus. De har byggt på den rätta grunden. Och dessutom så har de lärt och handlat troget enligt Guds ord och till Guds rikes nytta. De har byggt med guld, silver och dyrbara stenar. Ja, de får inte ärva himmelen till följd av sin trofasthet, utan på grund av grunden, på grund av Jesu Kristi verk alena. Men genom det guld, silver och dyrbara stenar som de har byggt med, får de dessutom nådelön. Det här har vi talat om i en tidigare lektion. Det finns enligt Bibeln endast två ställen att komma till efter döden. Antingen till himmelen eller till fördärvet, till förtappelsen, till helvetet. Inget mitt emellan. Gå in genom den trånga porten, till vid och bred är den väg som leder till förtappelsen, och många är de som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och få är de som finner den. Matteus 7, 13, 14. Och så till slut. Människans eviga öde, det är avgjort i och med att döden inträder. Den som tror ska bli salig, men den som inte tror ska bli fördömd. Efter döden kommer ingen omprövning. Ges inte något ytterligare tillfälle till en förändring av ens tillstånd. Ingen ytterligare nådatid. Ingen omvändelse efter döden. Inga ytterligare erbjudanden om nåd och förlåtelse. När en ogudaktig dör, då blir hans hopp om intet. Ja, ondskans förväntningar blir om intet. Ordspråksboken 11:7. Se, nu är den välbehagliga tiden. Se, nu är frälsningens dag. Andra Korinthierbrevet 6:2. Förmana varandra alla dagar, så länge det heter idag. Nu, så länge det heter idag. Hebreerbrevet 3:13. Det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas. Hebreerbrevet 9:27. Och frågan om en människa kommer till himmelen eller till helvetet, den är alltså avgjord vid dödsögonblicket. Det ges inte någon ny avgörelse senare. Den avgörs inte först på den yttersta dagen. Den som tror på sonen, han har evigt liv redan nu. Och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Men den som inte hörsammar sonen, han ska inte få se livet, utan Guds frede förblir över honom. Johannes 3:36. Den yttersta domen är den stora avslutningen på den nuvarande världen, då den dom som är avgjord i och med döden offentligt ska kungöras och proklameras över både kropp och själ. Den som förblir i tron intill änden har ingenting att frukta, vare sig för själen vid döden eller för kropp och själ på den yttersta dagen. Var trogen in till döden, så ska jag giva dig livets krona. Uppenbarelseboken 2:10. Amen.